Ja, den här söndagen brukar ju av tradition vara en speciell söndag för Johannes döparen, och vi ska läsa en text som också har lite grann med honom att göra, som är dagens predikotext ifrån Matteus evangeliets 11:e kapitel, verserna 11-19. Och temat för den här söndagen är ju bana väg för Herren, och det var ju det som Johannes fick göra. Sannerligen ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör du som har öron, vad ska jag jämföra detta släkte med? Det liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga. Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och då säger man: han är besatt. Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Amen. Ja, dagens tema är ju bana väg för Herren, eller som vi sjöng i sången, bered en väg för Herren. Och osökt så kommer man ju att tänka på Johannes döparen, vars livsuppgift var just detta. Hans far Zacharias hade ju fått en uppenbarelse när han tjänstgjorde i templet från en Herrens ängel. Och ängeln hade sagt till honom att hans hustru Elisabet och han Zacharias skulle få en son. Och om denne så säger just ängeln: han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge det ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett. Och vi läser även från Johannes evangeliet, det första kapitlet. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Och det står vidare: under 15:e året av kejsar Tiberius regering kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Nu är det alltså tid för Johannes att träda fram. Och det här är fråga om någon gång år 28 eller 29 efter Jesu födelse. Och det står honom: Johannes var klädd i kamelhår och hade läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. Och det står om honom profetiskt: ty han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han icke dricka. Han ska uppfyllas av helig ande redan i moderlivet. Och här har vi alltså en bild av en man utvald av Gud som lever ett asketiskt liv och som drabbas av Guds kallelse. Och tiden för honom att fullfölja sitt livs kallelse är inne, och han börjar predika vid floden Jordan. Och när folk kommer ut i stora skaror för att döpas av honom, så sa han till dem: huggormsyngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er: vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågar honom, vad ska vi då göra? Han svarade, den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågar honom, mästare, vad ska vi göra? Han svarade, driv inte in mer än vad som är fastställt. De gjorde ju det, tullindrivarna tog med tull och så la en stor del i egen ficka. Det var så de blev förmögna. Och vad skulle Johannes ha sagt i vår tid? Med sin ekonomiska brottslighet många gånger, girighet och dolda korruption som också finns i vårt samhälle. Med vår tids globala orättvisor. Jag tror han skulle ha sagt samma som han sa då. Omvänd er. Lev i rättfärdighet och kärlek. Och stäng inte dörren för din medmänniska. Och så kommer vi till orden som vår text börjar med idag. Och Jesus säger om honom, sannerligen ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. Det är så att Johannes binder samman Gamla testamentet med det nya. Han var den sista och den största profeten i Gamla förbundets tid. Och samtidigt så förkunnar han om honom som skall komma. Och som profeten Jesaja många hundra år före honom hade profeterat om. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart. Annars så var det så här att det var länge sedan som Israel hade mött en riktig profet. Inte sedan profeten Malakis dagar. Och det finns i den profetboken en intressant profetia i den sista versen som berör just vår text. Och där profeterar Malaki, se, jag skall sända till er profeten Elia, för en Herrens stora och fruktansvärda dag kommer, och han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, för att jag inte, när jag kommer, ska slå landet med tillspillogivning. Det fanns alltså i Israel en väldigt utbredd tro att profeten Elia skulle komma igen för att förbereda folket innan Herrens dag. Och nu säger Jesus i vår text om Johannes, ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elias som skulle komma. Hör du som har öron. Och det finns faktiskt ett annat också ställe i Nya testamentet som där Jesus talar om det här. Det var den gången det som vi kallas för Jesu förklaringsstund. När han var på förklaringsberget tillsammans med Petrus, Jakob och Johannes, så vet, och ni som har läst Bibeln vet om att plötsligt så förändras Jesus inför lärjungarna. Och de ser honom stå där och samtala med Moses och Elia. Och Elia ansågs Israel vara den största profeten. Och lärjungarna blev alldeles förskräckta. Petrus vet ju inte vad han ska säga, så han säger, låt oss bygga en hydda, en till dig och en till, säger han till Jesus, en till Mose och en till Elia. Men allt har blivit som vanligt igen. Och de går ner för berget, så frågar Petrus Jesus, vad menar då det skriftlärde med att Elia först måste komma? Och då svarar Jesus, Visst skall Elia komma och återställa allt. Men jag säger er att Elia redan har kommit. Och de kände inte igen honom, utan gjorde med honom som de ville. Så skall de också låta människosonen lida. Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen. Och vi vet ju att han fick sluta sitt liv genom i en fängelseåla, att han blev halshuggen där utav på kung Herodes order. Och så kommer vi till en vers här som inte är så lätt för översättarna, därför att den kan tolkas på flera sätt. Och det är versen så här: sedan Johannes döparens dagar, som Jesus säger, tränger himmelriket fram och somliga söker rycka till sig det med våld. Och det har man tolkat dels på det sättet att Guds rike tränger fram med oemotståndlig kraft. Och ingen kan stå egentligen mot det. Och en annan tolkning, det syftar på de frihetskämpar som fanns på den här tiden. De så kallade zeloterna, som försökte upprätta ett messianskt rike med våld. Och ytterligare en tolkning utav det här ordet med att himmelriket tränger fram och möts med våld, eller somliga rycker till sig det med våld. Det var min gamle lärare på Lidingö, Gösta Sandberg. Han hade ytterligare en tolkning av den här versen. Och han säger så här, att redan från början så uppbådas det ett våldsamt motstånd emot riket. Johannes sitter ju i en fängelsehåla i början på detta kapitel och han blir avrättad. Jesu lilla familj var ju tvungna att mitt i natten fly till Egypten. Och så småningom så viker ju skarorna ifrån Jesus. Det står att det var många som inte längre ville vandra med honom. Till slut var det ju det 12. Och de överger ju honom också i sista stund. Så Jesus anar nog martyriet i det han säger också. Och då menar Jesus Sandberg att då passar resten av det här kapitlet eller texten vi har läst in med det här folket och dess ledare som var som omogna barn. Han nämner om barnhopar som sitter på ett torg och vill leka, men de kan inte bli sams om tagen. När den ena vill något så vill inte de andra. Och så är det med folket, säger Jesus. Johannes döparen kom och inbjöd till botens allvar. Han är besatt, sa man. Jesus kom och kallade till glädjens fest. Och då säger man att han är en frossare och drinkare. När Gud kallar till allvar, då ville man förströelse. Och när Gud bjöd glädje, då ville man allvar. Hela tiden så var man någon annanstans än där Gud var och kallade till hörsamhet. Men det gäller dock inte alla. Vishetens gärningar har ges visheten rätt. Det står i den gamla översättningen, tycker jag, som egentligen passar bättre här. Visheten har fått rätt av sina barn. Lärjungarna hörde Johannes kalla till bot och de lydde. Och gjorde bot och omvände sig. Jesus kom och kallade till glädje och de lydde och gladde sig. Och Guds budskap, vare sig det är frågan om bot eller glädje, så förde det till lärjungaskap. Och vi kan fråga, hur är det i vår tid med vår dags församling? Hur bra eller dåliga är vi att lyssna in Guds budskap och signaler? Är Guds församling i takt med sin Herre idag, eller hur ser det ut? Man kan ju börja undra ibland. Och frågan är, hur allvarligt tar vi på Guds ord också i våra sammanhang? Är det verkligen ett ord ifrån Gud, eller kan vi göra med det som vi vill? Gud har ju inte gett sitt ord för att göra det besvärligt för oss, för att göra det krångligt, utan för att göra det bästa för oss. Och jag tror att här finns någonting också att tänka på. Finns vi på rätt plats där Gud kallar oss? Vi vet ju hur lätt det är också som vuxna. Det är inte bara barn som säger att när den ena vill något så vill inte den andra, och tvärtom. Så är det ju för oss vuxna också faktiskt, mer än en gång. Men visheten har fått rätt av sina barn. Den som är av sanningen lyssnar till Gud och vad Gud säger genom sitt ord. Låt oss be. Så tackar vi dig, himmelske Fader, för vad du gjorde genom Johannes Döparen. Att han var ett instrument i din hand och var villig till att ge sitt liv åt dig. Men framförallt tackar vi dig för vad du har gjort genom din son Jesus Kristus. Att du så älskade världen att du utgav din enda son. På det att var en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Tack för att vi i denna tid får fira hur du blev människa. Och hur du sände din son för världens frälsning. Hjälp oss idag att vara Herre där du vill ha oss. Och hjälp oss att lyssna in din röst och vara ett instrument i din hand. Herre, vi kan inte själva åstadkomma några under. Vi kan inte själva åstadkomma omvändelse för människor, men du kan det. Och du kan ge människor en längtan efter att lära känna dig. Nu ber vi, Herre, bruka oss som din församling och bruka oss som enskilda i vårt vardagsliv. Och låt oss få vara en vällukt ifrån dig, en hälsning ifrån det rike som kommer. Riket av fred, rättfärdighet och den tid då din kunskap ska uppfylla landet med sitt ljus. Herre, tack att vi tror att den är inte långt borta. Herre, bered ditt folk, att du får ett berett folk när du kommer. Vi prisar dig, Herre Jesus Kristus, för de 12 som idag, Herre, under dessa och alla dessa år har blivit så många att över en tredjedel av världens befolkning vill bekänna ditt namn. Herre, vi prisar dig för vad du gör och du vill göra och skall göra. Du som en gång kom, du som kommer till oss nu idag, genom ditt ord, din ande och din måltid, och du som skall komma för att upprätta riket. Amen.